Välkommen till podden Tolkning pågår. Vi som poddar idag är jag, Ola Fornling, och min gäst är Katarina Warning. Du är församlingsherde i Husie församling i Malmö. Och vi ska vända och vrida på texten för den andra söndagen efter trefaldighet, där det övergripande temat är kallelsen till Guds rike. Varmt välkommen hit, Katarina. Vi sitter i ditt kök här och ska läsa en text om en fest. Den är hämtad från Lukas evangeliet och jag tänkte be dig att läsa texten. Varsågod.
Tack. En av gästerna vid måltiden sa till Jesus: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lyttra. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blir bjudna ska få vara med på min fest.
De här söndagarna i trefaldighetstiden handlar om Guds bild. Jag tänker så här att på pingsten så är ju anden den som liksom kommer till i gudsbilden, som ju finns hos lärjungarna redan innan. Sen kommer ju trefaldighetssöndagen när treenigheten är i fokus. Och sen så jobbar vi med gudsbilden här under trefaldighetstiden. Så min första fråga till dig och till mig själv är: vilken gudsbild kommer fram i den här texten?
Ja, den är väl rätt dubbel egentligen. För tittar man på den här mannen som bjuder in, så finns det ju såklart en förhoppning i inbjudan till festen. En förhoppning om att de som han bjudit faktiskt ska komma. Någon slags nästan barnslig glädje, tänker jag att jag läser in i att få lov att öppna sitt hus för alla dessa gäster. Och samtidigt så finns det då den där reaktionen, besvikelsen, när inbjudan inte faller så väl ut, när den inte tas emot. Och när han på något sätt måste tänka om kring både sin fest och vad ska syftet vara med den här festen. Och på just den här gruppen som han från början tänkte att han skulle bjuda till bords, som plötsligt blir en helt annan. Och det finns ju en flexibilitet såklart, men också någon slags en mänsklighet som man kan känna igen sig väl i och som man kanske inte alltid är helt bekväm i att finna i gudsbilden. Det är där i ligger någon slags dubbelhet, tänker jag. Att den här känslostormarna som ändå den här bilden ger uttryck för, att det landar i oss, ja, lite småkluvet på något sätt.
Jag tänker också att det finns ju någon besvikelse på, alltså, man kunde tänkt sig, du sa här att det fanns en barnslig nästan förtjusning i inbjudan och också lite barnsligt sätt att bete sig när inte folk vill komma. Mm. Det är också den bilden jag får. Det är något som skaver här lite i mig. På ett sätt hade man kanske hoppats på att Gud hade varit den som sa att ja, men jag förstår att ni har annat för er. Kom nästa gång. Och vi vill ju alltid att Gud ska ha tiden för oss och vara den här överseende guden. Men det är ju inte den som kommer fram här, utan det är ju snarare den som sagt lite barnsliga, passionerade guden som ju förra ett par söndagar sedan också säger att vi ska ta emot Gud som ett barn. Och här är Gud också på ett sätt lite barnslig i sin passion, men inte så trevlig på ett sätt. Inte så artig, utan har man inte tagit chansen så får man stå sitt kast.
Det blir ju intressant om man tänker sig att man, nu hoppar jag ju snabbt här, om man översätter detta till våra söndagsmässor och tänker att vi kanske lite till mans, att man ibland kan ha andra saker man skulle prioritera framför att gå i högmässan på söndagen. Och skulle tycka att det för vår egen del skulle vara en bra ursäkt att nej, men jag behöver vara på den här fotbollsträningen, eller jag behöver följa mitt barn till barnkalaset, eller jag behöver gå en promenad i skogen. Om det skulle vara de där ursäkterna, jag har just gift mig, jag har köpt en åker, jag har köpt 5 par oxar. Guds reaktion på det är ju inte, vi kommer inte riktigt undan skulle jag säga med våra prioriteringar om vi överför det till det. För jag tänkte på det när jag läste texten, att när han skickar sin tjänare att säga till de inbjudna, välkomna, allt är färdigt. Det är ju i princip de orden vi säger när vi bjuder fram till nattvarden.
Jag tänkte också på det, men jag vågade inte riktigt ta det dit, för att det är någonting som gör att hur ska jag då ta mig ur det? Hur ska vi ta oss ur det? Som är ju en väldigt uppenbar tolkning av den här texten.
Precis.
Och väldigt nutida, applicerbar på mig själv i mitt liv. När klockorna ringer på söndag, ibland har jag saker som jag tycker att jag ska prioritera. Som av världslig natur. Som inte ens är så angelägna som detta. De har ju ändå ganska goda skäl kan man tycka.
Ja, det kan man väl ändå tycka. På något sätt i alla fall. Det köpslåendet tror jag ändå vi ägnar oss åt ibland med Gud. Att man på något sätt ändå lyfter fram det som händer i våra liv som det enda viktiga just nu, och då blir det ett individuellt perspektiv. Det blir ju jag och det blir mitt liv som är det viktigaste. Och jag tror att vi alla har även teologiska modeller där vi kan liksom komma undan med det. Att ja, men om inte jag mår bra, om inte jag prioriterar mig själv och min hälsa, så kan jag inte heller ge vidare till någon annan. Och då är ju frågan om det håller, i alla fall om man tänker på den här berättelsen, så är ju frågan om det håller. Och var i ligger då? Alltså vad är festens syfte? Alltså vad ska den här festen stå för, den här måltiden? Är det himmelrikets måltid på något sätt? Eller är det den gudstjänstfirande gemenskapens mervärde, eller är det den kristna kallelsen överlag, eller alltså vad ska vi läsa in i det? Gudstillhörigheten på något sätt. Ja.
Nej, för sen är det ju på ett sätt som det också, man skulle kunna överföra det här till vår tid. För de som sen då bjuds in, det är ju de som benämns här som blinda och lyckliga och krymplingar, de som har inte i förstone, det är inte de som var tänkta att ta emot det här budskapet, men de gör det, och det är ju naturligtvis i hela evangeliet ett drag som Jesus kanske blir förvånad över. Det var ju också tullindrivare och andra som inte tillhör den liksom religiösa, de som skulle kunna ta emot Messias. Det finns en överraskning över detta. Men det kan man ju också, jag tänker på i vår del av världen här, västvärlden, så sjunker ju kyrkans medlemsantal. Men globalt så ökar ju faktiskt kristendomen. Inte minst i fattiga länder där man kanske förstår betydelsen av detta. Medan vi har svårt vi har för mycket att fylla vår tid med. Det skulle man ju kunna överföra till den här texten.
Ja, absolut. Och även kanske då det här när förnuftet har fått ta så stor plats. Alltså när vi på något sätt kan förnuftsmässigt resonera oss ur det som är... jag menar, huvudet har fått en tyngre vikt än hjärtat. Och det är ju egentligen Heliga Trefaldighetsdags, alltså den texten vi läste, evangelietexten på Heliga Trefaldighetsdag, där de lärda och kloka inte tar emot Gud, men barnen, det är där det också, vi är tillbaka i det här, att när vi har en förutfattad mening och lägger så mycket krut på att vi ska förstå och vi ska liksom, vi ska resonera kring saker och ting, så tappar vi det som är vår djupaste längtan. För att den djupaste längtan kan man alltid snacka bort på något sätt. Och om den inte logiskt kan förklaras, om den inte kan på något sätt argumenteras för. För det är klart att det är svårare att argumentera för längtan efter att gå i gudstjänst än för vikten av att följa med sitt barn på fotbollsträning. Det i alla fall om du pläderar för det i sammanhang där inte alla också delar samma tro. Och det är väl kanske dit vi också kommit i vår värld, att gudstjänstfirandet det är inte vi som firar gudstjänst på regelbunden basis som är merparten av befolkningen.
Nej, det här är väldigt spännande, för om jag däremot verkligen trodde att gudstjänsten gav det den utgev sig för att ge, så skulle jag ju springa dit.
Ja.
Upprättelse, förlåtelse som människa, närvaro med Kristus, och när man känner det, då spelar ju inte det andra. Så då är det verkligen grundbulten i mitt liv, när jag verkligen känner det.
Mm.
Och när jag vågar tro att när jag kan släppa allt det här andra, att vara duktig, som ju också på ett sätt är kopplat till det rationella tänkandet väldigt mycket. Men det finns ett barn i mig, en barnslig längtan efter det som gudstjänsten kan ge, och kan det mötas, då går jag ju bara.
Och det är kanske det som är just kallelsebiten också, som kommer tillbaka i det här med hur vi möter Jesu uppmaning att följa. Om vi tittar tillbaka, om vi liksom vänder på huvudet och liksom tittar på det vi behöver lämna, men då har det inte gripit an hela vägen ner. Och det kanske inte alltid är så, för vi kanske inte alltid... Alltså, frågan man kan ställa sig är ju såklart om det är ett tillfälle då vi följer den kallelsen, eller om det handlar om varje dag. Och utifrån ett dopperspektiv så blir det ju ett vardagshandlande, för jag lever i mitt dop. Jag väljer varje dag att leva i Kristi efterföljd, och jag väljer varje dag att säga ja till min kallelse. Men vad händer om jag börjar tunna ut på de där jana och det blir flest nej? Vad händer med min relation? Gud blir uppenbarligen... Gud fyller sitt hus med andra. Eller?
Ja, det finns... Det är kanske så. Och då blir jag också lämnad utanför det sammanhanget i den här texten. Det finns ju ganska många texter i Bibeln som är väldigt radikala i det här med att det är bråttom, att alla får inte plats. Och det är texter som vi inte gärna vill lyfta fram, utan vi pratar snarare om att det är aldrig kört och så. Men hos Jesus finns ju en angelägenhet som vi inte heller får tappa om det ska bli relevant. Det kan vi inte liksom förklara bort när vi läser den här texten. Och jag tänker att det är också en prioriteringsfråga. Är min tro bara en fernissa, en av alla andra aktiviteter jag håller på med som jag ska få in i mitt schema? Och ibland känns det så. Men vad Jesus är ute efter är ju att grunden är tron, tilliten till Gud. Där jag är älskad och sedd och bekräftad, och där jag kan växa som människa. Och sen kommer ju det andra också. Sök först Guds rike, så ska ni också få allt det andra sen. Men om jag hela tiden prioriterar bort det till förmån för min världsliga gärning, så tappar jag något väsentligt. Det är väl kanske det som är den brinnande punkten här.
Ja, och i ett våra livs korta perspektiv, där verkligen våra dagar är räknade och våra dagar är korta och våra liv är korta, så är det att då komma med undanflykter varje dag är ju att skjuta upp det livsavgörande på något sätt, det ödesdigra valet av att antingen leva äkta och på riktigt eller inte göra det. Och det, att hela tiden skjuta upp det, det är ju att inte leva på riktigt på något sätt. Alltså jag kan ju inte skjuta upp mitt liv i all evighet. Eller ja, det kan jag ju, men vad blir konsekvenserna
av det? Ja, det kan jag, men då får jag inte heller del av det viktiga under mitt liv. Och en dag är det ju för sent.
Ja, precis.
Det är ju inte vi som bestämmer det här i vårt samtal, eller, utan det är ju det som är ramen runt vårt liv. Och det kan vi ju försöka gömma oss från och skjuta bort och låtsas som att det inte finns. Men det kommer förr eller senare ifatt oss. Det är den krassa verkligheten som den här texten kanske vill väcka oss i.
Precis, det är ju väldigt, alltså i en berättelse så ryms det, så blir det ju också polariserat såklart och svartvitt. Men det är ju väldigt påtagligt att när han säger i slutet, jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Det är ju inga visor. Det är ju väldigt påtagligt att inbjudan kommer inte gå ut en gång till.
Nej.
Fastän vi då talar ändå mycket, mycket mer om elfte timmen och vi talar om nåden och vi talar om just, som du säger, det är aldrig för sent. Och det är ju också en tröst, men den trösten innebär ju inte att Gud har överseende med att vi aldrig försöker. Alltså på något sätt, det handlar ju om lite, vad vill du med ditt liv? Om du försöker, om det hade, jag vet inte om det hade gjort någon skillnad om det var så att den här mannen som hade just gift sig försökte hinna men inte han. Att han på något sätt sa att, alltså att portarna han stängas i hans iver att försöka ändå hinna med allting. Att han ändå försökte hinna fram men inte han. Om det skulle finnas en större barmhärtighet i att det ändå fanns ett försök. Du förstår vad jag menar?
Mm, jag förstår vad du menar.
Och likadant då det här med åkan. Ja, men jag är tvungen att gå och se på den. Men om han sa, jag är tvungen att gå och se på den först. Men jag ska verkligen försöka se till så jag hinner både och. Ja, det kanske ändå inte riktigt är nog. Gud vill ju ha oss fullt ut. Alltså det handlar ju på något sätt om ett livsavgörande val. Det är inte den här dubbelheten. Men precis, sök först Guds rike, sen ska du få det andra.
Mm.
Du då har gått på den här festen så kan du i lugnande ro och sen gå och se på din åker.
Mm. Det är väl bra, och på ett sätt är det väl skönt att det inte finns någon nyckel till att om du försöker så är det ändå okej. Utan Jesus är ju ofta väldigt kortfattad och krass. Mm. Att nej, men så här är det.
Mm.
Jag visar dig liksom min prioritering och sen får du förhålla dig till det. Och du är också fri att välja. Du är ju fri att välja åken.
Absolut.
Med allt vad den ger. Eller att du har gift dig. Och du är ju inte tvingad att gå till kyrkan. Sen menar Gud då kanske att du går miste om det väsentliga i livet. Men jag har ju ändå jag kan ju också leva ett annat sorts liv. Den friheten att komma och gå, det är ju viktigt och så fast. Och då måste det ju också vara något väsentligt som händer i kyrkan. Mm. Om det inte spelar någon roll så blir ju allting ganska meningslöst med det vi gör.
Precis, och det väsentliga handlar ju inte om eventen. Det är ju inte de stora, alltså det är inte när vi ska försöka vara publikfriande, utan det är ju det trovärdiga när vi faktiskt står där med våra liv. Mm. Vi alla försöker göra det. Jag tänker att det är där förebildligheten kommer också. Att, ja, men om jag som tjänstgör inte heller riktigt vet varför jag är där. Ja, hur ska jag då kunna förmedla det för de som faktiskt valde att inte prioritera sin åker utan valde att istället komma till festen? Jag måste ju också göra det relevant för dem att de kom till festen. Jag måste på något sätt också själv ha valt festen på allvar, inte bara för att jag får betalt för att ha valt festen.
Nej, för Jesus gläds ju åt dem som kommer.
Precis.
Det är ju också ett drag i den här texten. Han säger ju inte att Jag borde ha bjudit in till festen på ett annat sätt.
Nej.
Jag skulle kanske inte varit så hård. Utan Jesus gläds ju. Nej, okej. Okay, då är det andra som kommer.
Jag skulle kasta in en goodie bag.
Ja. Nej, det sker liksom inte. Utan det som festen erbjuder förändras inte. Det finns där. Sen råkar det vara andra människor som tar till sig det. Men festen är samma. Det är samma Gud, samma Jesus som finns där för de som på ett ärligt uppriktigt sätt vill detta. Eller så.
Ja, det är ju tydligt. Festens ramar förändras inte. Nej. Och det tänker jag, det är också någonting tryggt utifrån ett kyrkoperspektiv. Att det handlar inte om att vi ska hela tiden fundera över hur vi ska förändra festen för att deltagarna ska bli lite sugna på att komma. Utan på något sätt är det ändå så att festen är festen.
Mm.
Och det är det den är. Vi ska inte försöka göra den till någonting annat än just det uppdrag vi har fått att göra den till. Alltså, om vi nu skulle översätta det till gudstjänst. Men om vi översätter det till Guds församlingen, till kyrkogemenskapen.
Ja, men det är det väl en rimlig tolkning att det är det som är det.
Precis. Och då är det en trygghet också. En tröst i tider då vi känner att, men vad är folket då? Om vi fortsätter att göra det vi har gjort varje söndag och står i det och inte känner att det kanske, att det tas emot av så många, så är det fortfarande inte så att festens ramar ska förändras.
Nej.
Det är de ramarna vi har fått.
Och vi kanske inte heller ska böna och be att de som håller på med åken eller just har gift sig, om vi översätter det till vad man nu gör, joggar och ja, allt möjligt annat, fiskar. Precis. Och så. Vi kanske inte ska böna och be att nej, men kan inte komma, utan det som Fredrik Modéus har sagt, glädjen över de som finns här istället för sorgen över de som inte kommer. Det är klart det finns en sorg, och det finns det ju också hos Jesus.
Mm.
Men det förminskar ju inte glädjen runt nattvardsbordet, festens glädje. Om det så är tre stycken eller två eller om vi är ett par stycken. Nej, men vi kom, för oss så finns Gud tillgänglig i bröd och vin som ett möte, som ett erbjudande.
Mm. Och då blir det som surdegen också, tänker jag. Att även om inte den är, det är inte alltihop, alltså bearbetas det in i helheten som vi gör, det trovärdigt det vi gör, så är det fortfarande någonting som ger helheten ett värde.
Mm. Och just med söndagens gudstjänst så är det ju inte som liknelsen här, utan där dukas det ju upp söndag efter söndag. Men om man aldrig går, om man aldrig prioriterar det, då missar man någon väsentligt.
Precis. Och det tänker jag, det säger väl någonting till oss alla egentligen, att det är att, ja, men vad är det viktiga? Och vad är det vi ska ha som vår grundbult i våra liv? Och det är ingenting vi kan skjuta på att ta ett beslut om, utan det beslutet måste vi ta nu. Sen tänker jag att det är intressant med det här med vreden, men det kan man fundera mycket kring, Guds vrede, för att i ett konflikträtt sammanhang så blir man ju lätt lite stressad över att Gud faktiskt blir vred över att man inte dyker upp. Och samtidigt så tänker jag att vreden ändå handlar om ett engagemang. Och om Gud inte skulle bry sig, så skulle det ju också vara rätt sorgligt. Det vill vi inte tänka, att Gud inte skulle bry sig om de som väljer att säga nej. Att det ändå finns en omsorg om var och en av oss, att vi faktiskt allihopa är just de som Gud kallar. Och att det är en sorg eller en vrede i varje enda en av oss som säger nej.
Och det är ju inte detsamma som att vi är liksom exkommunicerade i evighet.
Nej.
Eller att och den här Bergman-bilden, nu, du vet, den här galna koleriska prästen, det är ju något annat. Men vrede och passion hör väl också samman med kärlek.
Precis.
Om nu så älskade Gud världen, om nu Gud nu i sin kärlek ger sin son till oss, så måste ju vreden vara en konsekvens av när kärleken inte blir besvarad. Det är ju naturligt.
Det känner vi ju igen. Det tänker jag. Det finns ju någonting alltså, igenkänningsbart, djupt igenkänningsbart i det mänskliga livet i det. Att den här besvikelsen också blir en vrede.
Mm.
Men allt detta jag har gjort för er och ni tar inte emot det. Eller i föräldraskapet kan man också känna igen det väldigt tydligt.
Oh, ja.
Men just att, och det är ju kärlekens andra sida. Det skulle kunna, kan vara i alla fall, inte alltid, men
nej, och det kan ju naturligtvis gå över styr om man är kolerisk mot sina barn och så vidare. Men samtidigt så hade det väl varit fruktansvärt om, för barnet om de aldrig kände en förälders vrede och besvikelse.
Precis, om vi inte brydde
oss. Om man inte var sedd och älskad och att det finns en passion i relationen.
Mm.
Och det gör det ju också mellan oss och Gud. Annars är det ju bara någonting lite småtrevligt. Och gudsrelationen är någonting starkt, något som hela mitt liv kan vila på. Och då är ju det också en konsekvens av att när den brister från en deras sida, eller när jag känner Guds tystnad och frånvaro, så blir ju jag också besviken. Det är ju hela tiden det här dramat och spelet som ju också gestaltas i gudstjänsten på olika sätt. Kyrie, gloria, nattvarden.
Precis, det ska inte vara utbytbart. Alltså gudsrelationen kan inte vara utbytbar mot de fem par oxarna eller åkern eller morgonen efter bröllopsfesten, utan på något sätt måste ändå Gud vara grunden för allting. Det kan inte vara ja, men den här söndagen kanske jag tar det här istället och den här söndagen, då blir det just en hobby som det känns om. Och så, så är inte tron menad eller tänkt, eller den riktiga äkta tron är inte en hobby.
Nej.
Det är en livs en livsväg, en fullständig självklar kallelse.
Och den i tider när människor tror jag är ganska alienerade på livsmening och vad vi är på väg, och mycket av den här med samhällets stora berättelse kanske har dött, och alltså det är en ganska vilsen tid. Det pratas så mycket om det i både psykologi och sociologi. Så är väl de här texterna än viktigare, att vi alla har en kallelse, att vi alla är inbjudna till den här festen, att möjligheten att hitta en livsmening och ett förhållande till Gud som faktiskt bär.
Mm.
Och de som tar emot det är kanske oftare de som finns i marginalen också.
Ja, och där det gör skillnad.
Mm.
Alltså där det faktiskt också blir på liv och död. För att i våra liv där vi inte egentligen tvingas ta så mycket allvarliga beslut, utan där det mest rullar på. Där det inte kommer till knivsudden på något sätt. Alltså där tänker jag att ja, det går ju att leva sitt liv på det sättet att det bara rullar på. Men det är ju just när det bränner till, det är där det blir också det viktiga att ta de där besluten, att verkligen välja väg där det inte längre finns en möjlighet att skjuta upp någonting. Och de är både jobbiga, men de är också nödvändiga för att man ska hamna i en god relation både till sig själv och till sin omgivning och till Gud. Att man tar det på allvar.
Mm. Nu börjar vår tid faktiskt gå mot sitt slut i den här poddsändningen. Har du någonting att tillägga? Har du fått några uppslag till din... Du ska predika i Husie.
Jag ska predika i Husie. Och det är aldrig enkelt att veta vart det bär vägen när man väl sätter sig där med alla ord som ska ner. Men jag tänker att det... Alltså just trovärdigheten är väl... Det här med alltså, att det är på allvar. Jag tänker att det jag kommer ofta tillbaka till det där. Att det kanske är just min darling just nu. Som jag kanske inte ska döda. Men just att det faktiskt är på allvar. Att det är inte bara genyt. Utan det är också på allvar på liv och död. Och det ska det få lov att vara. För att det är så allvarligt. Våra liv är så viktiga att det ska få lov att vara på allvar. Och det är också kallelsen. Den är på allvar. Ja, det är väl det jag tänker att vi landar i på något sätt.
Mm. Och du som lyssnar är naturligtvis välkommen till kyrkan och kallad att gå dit. Tack så mycket för ett bra samtal om kallelsen till Guds rike, om allvaret och också en del kring gudstjänstens plats i vårt samhälle.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande!